människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och varmt välkomna till avsnitt 128 utav Modiga människor. Och mitt namn är Soja Zachariasdotter. Och ni ska få stifta bekantskap med Agneta Nyholm, föreläsare och författare till boken Där mörker möter ljus. En resa i kvinnohistoria. Så vill jag bara börja med att påminna om att kanalen finns ju även på Rumble, Spotify och Podbean. Samt den egna hemsidan då, modigamänniskor.se. Och sen vill jag verkligen tacka er alla som har stöttat kanalen och delat. Och, ja, det betyder jättemycket och det möjliggör ju verkligen att jag kan lägga mer tid på det här. Så stort varmt tack och nu till dig Agneta. Hej och välkommen.
Hej, det var kul att få vara med.
Det är fantastiskt. Det är... Ja, du bor ju i trakterna där en stor del av det här utspelar sig. Och vi pratade ju lite innan, så jag vet ju att du har hållit på med det här i drygt 15 år.
Ja, det är många år nu som börjar.
Men hur började allting?
Ja, det börjar ju med att jag har jobbat i 30 år med kvinnor och i personlig utveckling och så var det försökt att inspirera kvinnor både genom böcker och genom utbildningar och kurser och föreläsningar att komma åt sin kraft och sin potential. Och då märker man ju att det finns nedärvda saker i kvinnor, att det sitter någonting i vårt system som inte gör att det här är enkelt. Och då kom jag av en divine slump, eller vad man ska säga, in att se en dokumentärfilm som handlar om kvinnohistoria. Och den här ligger på YouTube och den är 30 år gammal minst nu, jag vet inte. Men den heter Goddess Remembered, Burning Times och The Full Circle. Och jag såg den här filmen och jag tänkte så här, men är det här sant? Alltså är det verkligen... Finns det en historiedel som inte vi har fått ta del av? Är det, varför är den inte synlig? Och varför finns inte vi historieböcker? Alltså det är ju, man har gjort studier på det här och ser att kvinnor är ju raderade historiskt. Och det är ju vinnaren som skriver historien och det har ju hittills varit män. Så att det är kul för de har skrivit om kungar och makt och Beowulf och grabbarna liksom är... Med mycket krig och mycket fornborgar och vikingar och allt det här. Så att jag insåg att det här var något som var borta. Och där började det här att på något sätt utforska, är det här sant? Och är det här som gör, som stör ut kvinnor att, så att leva, skratta? Är det här som stör ut kvinnors sexualitet? För det här är ju en väldigt viktig del när man jobbar med kvinnors kraft. Det här att se varför är... varför är det liksom kvinnans kraft och sexualitet som är så viktig att bemästra? Och det där är ju en, det där hela den här historien började.
Men därifrån till att du då börjar liksom gräva, det blir en bok, du föreläser.
Ja, boken kom ju inte från 2016. Så att först var det ju ett grävande och det var ju när jag insåg att ja, men herregud, allt det här som utspelar sig i dokumentären, jag bor i centrum av det här. Och den andra delen av den här dokumentären är The Burning Time som handlar om häxprocesserna. Och att komma till den punkten när man sitter där med att inse att det är 7000 förhör i den här regionen. Det är över 700 anklagade och det är alltså uppåt 120-130 avrättade kvinnor. Och så bor jag precis bara mitt här. De har alltså avrättat en hel del av de här kvinnorna bara ett par hundra meter bakom den här platsen där jag står just nu. Och då var det ju så här, det här måste jag ju bara titta vidare på. Vad är det här för någonting? Och då ur det så föddes den här forskningen där år efter år grävde och grävde och grävde djupare. Tills jag verkligen fick grepp om hela den här historien. Så att den är, det var så det, det började.
Ja, och jag har ju hört dessutom alltså, siffrorna att de är ju snarare nedskrivna. Än...
Det är helt omöjligt att få grepp om siffrorna när det gäller hur många kvinnor som är avrättade. Och problemet med det här det är att de avrättas än idag. Alltså det här är inte, alltså de började kanske den här stora häxprocessen började redan på inkvisationen nere på 1200-1300-talet, så har det gått i olika vågor upp. Men i Tanzania idag så sker det ju fortfarande, ja det är flera länder, men Tanzania kanske är en av de platser som är värst i världen idag. Och där kan du, när du reser igenom Tanzania kan du få se någonting som kallas för brinnande facklor. Då har de travat däck på höjden. Stoppat ner kvinnor i med hällt ner bensin och tuttat på dem. Och så kan du se en sån här brinnande fackla efter vägen. Och det här är, det är så overkligt att du idag 2002 kan se en sån här sak. Och då är det ju oftast då kvinnor som har någon form av psykisk ohälsa som de har gjort så här med. Som de har fått för sig. Men hon är lite psykiskt störd då för att, och därför är det då, ja, det är lika bra. Hon är väl häxa då, så vi tuttar på henne. Det är då vi löst problemet. Så att man måste liksom hålla sig väldigt kall, vilket jag inte kan. Det är svårt att hålla på med det här ämnet, men som sagt, siffrorna går inte att få grepp om. För det här är det, och det är samma sak om vi har avrättat 300-400 kvinnor i Sverige. Ja, men det är vad som finns dokumenterat. Mm. Sen vad de höll på med bygderna liksom i, hade det varit någon större process hade det kanske dykt upp, men alltså det här var ju hemmagjorda konstruktioner utan trolldomskommissionen och kungens inblandande, utan man tyckte att man skulle städa lite grann på bygden själv. Mm. Så att vad som ligger bakom det här, det vet vi inte.
Trolldomskommissionen, vill du berätta lite om den?
Ja, det är en statlig kommission som kungen tillsatte då på 1600-talet. Och det här är också väldigt intressant att kungen som vi har vid det här tillfället. Nu, när det kommer till kungar och siffror så kan inte jag. Men kungen i det här laget, han är 17-18 år. Och han, alltså, våran landshövding Sparre försöker föra en dialog med den här kungen och säger så här, men vi kan inte hålla på så här, för vi kommer inte ha några kvinnor kvar om vi ska hålla på och förhöra och avrätta på det här sättet. Men han är bara 17-18 år och han är väldigt sugen på att städa upp samhället. Och det här är, ja, det är en helt overklig dialog som de för. Och det här kan man ju läsa, det är ju brev kvar från den här tiden. Men det tillsätts i alla fall en kommission som ska städa upp det här. Så de kommer ju då till Ångermanland, och nu ska vi se om det är september 1674 och för att börja den här uppstädningen. De åker först till Sollefteå och där är det förmodligen 8 kvinnor då som är avrättade. Och Sollefteå är den svåraste delen, för att där ser man bara att hur många som är anklagade, hur många som är dömda, och så finns det 8 stycken som det inte står någonting på, och så är det 8 stycken som det står är avrättade, men det finns inte nedskrivet att det är på det sättet. Så att då är vi uppe i 130-140 personer. Och det här det är det som blir så overkligt. Sen har vi områden där de klarade sig. I Nordengrova var 10:e person anklagad. Så Trolldomskommissionen är ju här då för att städa upp det här. Så att det försöker man ju i Härnösands stad. Jag kommer ju från Härnösand, och där det här utspelar sig från. Det är ju här som biskopssätet finns. Det är en biskopsfamilj som styr den här processen. Och med en handfull präster då, som har fått för sig att allt elände i Ångermanland, det är ju krig, alltså svält och elände, det måste vara häxornas fel, det måste vara kvinnornas fel, någonstans är det fel. Och ofta så är det det här att det osedliga levernet som stör det här, och då är det ju kvinnor och kvinnors kroppar som det här spelas mot.
För det är ju också, det är en ganska grov fixering, eller hur, i de här dokumenten, hur prästerna pratar om, vad är det, den tredje bröstvårtan, är det inte?
Nej, helvetesvårtan tänker du på.
Helvetesvårtan.
Ja.
Ja. Och det är ju då klitoris pratar.
Ja, och helvetesvårtan, det är klitoris. Och men det är inte bara den som är helvetet, allting är helvetet. Kvinnans sköte, det är ju porten till helvetet. Och på kring 1300-1400-talet så hade kvinnor en klädesdräkt som, nu ska jag säga så här, så att man, lite så här, den hängde ner, det var en överklänning. Mm. Och det kallas för helvetesfönster. Så det var ju liksom, och då fanns det ju en underklänning under. Så du såg ju ingenting för den här överklänningen. Alltså det var ju inget, det var inga djupa urringningar eller någonting sådär. Men bara själva ringningen på det där var ja, men det är ett helvetesfönster. Så det var ju, som, det var ju hela kvinnans kropp som var helvetet. Och det är ju bara att konstatera att när det kommer till kvinnors kroppar och sexualitet så är det verkligen himmel och helvete för många män än idag. Och det betyder ju inte att det är fel på männen. Men att kan man inte bemästra sin sexualitet, då är ju det här, kan det ju bli ett helvete. Så det är ju inte konstigt att vi på något sätt, alltså att det finns ju en anledning att man i Mellanöstern hänger över kvinnor, alltså skynken, eller liksom försöker dölja dem bakom kläder för att minska problemet. Och det här är ganska intressant. Det var en egyptisk parlamentsledamot som pratade om det här, varför inte kan sluta könsstympa kvinnor. Och det var ju bara så här, men vi har inte män som klarar av det. Så det är ju frågan,
vem är problemet?
Vem äger problemet? Och det här, alltså jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa sig att vi har könsstympat kvinnor i vår kultur. Men det har vi gjort. Man har sett att klitoris som en källan till kvinnors, vad ska man säga, att, jag menar att det är den som gör kvinnor så farliga och störda, och att den är en omogen sak som bara ställer till trassel, så vi tar bort den. Så det här är ju gjort. Så Freud var ju den som kanske var tyngst på det här. Att det här är en trubbelsak helt enkelt.
Mm. Man skulle ju vilja veta vad som rörde sig i huvudet på honom egentligen.
Det som rör sig i huvudet på alla som har hållit på med det här, det handlar om makt och kontroll. Mm. Det handlar om att hålla någonting i schack. Och om du inte kan hålla dig själv i schack, då måste du hålla någon annan i schack, så att inte de stör ut dig, så att du blir orolig. Och där handlar det om samhället i stort. Att det är så här, därför vi har fått religioner. För att det fungerar inte med människor som är fria och tänkande, och människor som gör som de vill, utan du behöver ordning och reda och makt och kontroll. Så att det är där hela kärnan sitter.
Mm. Ja, nej, jag bara, det slog mig här när du pratade, så kommer jag ihåg, jag var på moskén på Södermalm för ganska många år sedan. Och så fick någon rundvandring där under min utbildning till teolog. Och så kom vi in på det här med kvinnors hår.
Mm-hmm.
Ja. Och varför det ska döljas. Och jag bara kom ihåg att jag fick liksom, det här är ju ganska många år sedan, men hur jag liksom inte kunde förstå varför kvinnor ska behöva dölja någonting för att männen ska kunna tygla sig, och att det sitter en massa sex i håret, sa han.
Ja, det som sitter i håret framför allt, det är kraft.
Mm.
Och det är därför som man, alltså ska du förnedra någon ordentligt, då rakar du av dem håret. Det var därför man rakade judarna. Det var därför man rakade av kvinnorna håret innan avrättningarna på 1600-talet. Där. Att det är ett sätt att, om jag tar bort ditt hår, då tar jag också din kraft.
Mm.
Så att det där med håret är... Och vi menar det här med att vi irriterar oss på att de har slöja. Att det har vi har ju haft långt in på 1800-talet, fick inte vi heller ha alltså visa håret på samma sätt. Så att det där är det är så lätt för oss att peka finger mot de här österländska kulturerna och säga att det där är fel. Ja, men de är bara efter oss. Vi är lite före dem. Jag menar, de har ett historiskt kulturarv på den här sidan som är alltså 5-8 tusen år, och vi har det kanske 1500 år. Så att vi har inte varit jättetrevliga vi gäller.
Men kvinnan, hur mycket kraft besitter vi egentligen då, eftersom vi måste tryckas ner och oskadliggöras?
Ja, för det första så jag menar, bara så mycket smärta en kvinna, alltså kvinnor kan klara mycket, mycket mer smärta än vad män kan, och det har ju att göra med att vi kan föda barn. Så att en del av kraften sitter ju i, alltså sitter i systemet. Det finns kvinnor som har lyft bilar på 600 kilo när de har haft barna under. Så att någonstans så finns det någon form av råstyrka som kan explodera fram. Och det är väl också därför kvinnan genom historien har blivit förknippat med vädrets makter. Att med jorden och vädrets makter. Det här är en av anledningarna till att man börjar förfölja kvinnor. Det var ju att man började överge de här jordmodersgudinnorna till att gå till himmelska gudar, för att jorden började konstra. Det vart jordbävningar, det vart översvämningar, vulkanutbrott. Man har sett att en spricka i Mesopotamien på havsbotten som visar att det har haft en tsunami. Och när vädret då börjar att konstra, då har det förknippats med kvinnan. Man avrättade över 90 kvinnor uppe i Vardö i Norge bara på grund av de tror att det här, att en storm som dödade många män, många fiskare. Och då var det direkt, vems fel är det? Ja, men det är häxornas fel, det är kvinnornas fel, och det är där vi måste börja, vi måste städa. Det är det här osedliga levernet som ska städas bort. Mm. Så att blir det någon storm med vädret, klimatet, då är det ofta, då söker man syndabockar, och historiskt sett har det rört kvinnor. Det var samma sak när pesten bröt ut. Nu var det, och där fick ju också judarna ta väldigt mycket stryk av det här, men vi har en fullständigt vidrig egenskap, mänskligheten, att vi alltid söker syndabockar.
Men då, jag kan inte låta bli att ha, när jag hör dig prata, tänker jag också så här, det är ju någonting med kvinnor som ändå är väldigt hotfullt. Eftersom man riktar väldigt mycket, alltså det är ju en kraftfull projicering.
Ja, det handlar ju mycket, det handlar ju återigen om det här med sexualiteten. Att vi lever ju nu, vi har levt så de sista 1500 åren i vår kultur, på ett sätt där man pratar om monogami och att det här med att man ska, sen kristendomen kom in så har det ju verkligen varit väldigt mycket fokus på att sex är någonting som är fel, och om det då händer någonting, att du blir sexuellt attraherad, så är det fel. Och det här måste ju bort. Mm. Och då är det liksom, om du då som man blir attraherad av kvinnor, då det är ju inte fel på män för att de blir det. Men sen att vi kanske inte har lärt oss hur man hanterar det. Så det är någonting som jag jobbar med idag. Det är liksom att skriva och jobba för mäns psykiska hälsa i det här, att hur man hanterar livet, sig själv och kvinnor och sex och så, för att få dem att förstå att det inte är fel på dem, utan men det är viktigt att vi kan saker som rör de här delarna.
Mm. Ja, alltså det här med den sexualundervisning vi har idag, och jag ger inte så mycket för den.
Nej, inte jag heller. Mm. Eller ja, alltså nu är jag ju en nära vän med en skolsköterska. Mm. Och när jag ser hennes sätt att undervisa om sexualitet och det här med att undervisa invandrarflickor på, om deras kroppar, om orgasmer, om självtillfredsställelse och sådana saker, så då kan jag tänka så här, wow, tänk om alla fick ta del av Ninnas Kalins arbete med bara en sån sak som att få kvinnor att förstå att det här med menstruation inte är en sjukdom, att det är ingenting som är fel. Mm. Så att vi det finns bra saker idag, men det är få som kan prata om det. Och kanske också på ett vackert och värdigt sätt. Det är det jag eftersträvar. Att vi ska komma tillbaka till någonting som en sexualitet som är mer själfull än för här finns det ju nästa problem, och det är att pornografin går ju in och raderar fullständigt psyket på många, främst pojkar och män, som får föreställningar om hur de ska vara och hur sex ska vara, vad kvinnor klarar av, hur kvinnor vill ha det. Och så finns det ingen verklighetsförankring i det där. Och så börjar den här inköpsporten när vi är 12 års ålder. Så att,
ja, det är ju tidigare än så. Det är ju ända ner till 8 år liksom, så har ju många pojkar sett grov pornografi.
Ja.
Och det är ju precis som du säger, den inkörsporten när man sen ska ha sex, alltså det blir ju en krock.
Ja, det är en vanföreställning.
Mm.
Att de inte förstår vad, alltså den här värdigheten och att vara lekfullt, att njuta, att lära kroppen att njuta, att vara med en annan människa där man njuter tillsammans. Mm. Det är inte liksom bara prestation och jävlar ska det gå liksom. Utan det är liksom, det måste in lek med njutning, värdighet, liksom respekt i och ja, lite mera vanligt mänskligt glitter i det där.
Mm. Ja, men precis, alltså sex är ju någonting jättefint och unikt och vackert och som du säger roligt. Ja. Det måste ju kunna få vara kul. Så.
Ja, och för att det ska bli roligt och njutningsfullt, då måste vi ju prägla om oss. Det finns ju nästan ingen idag som jag tycker, det man kan se på kvinnor, det är ju att kvinnor på den här punkten är ju så trötta och apatiska när det gäller den sexuella delen. Och män är oftast jättestressade och oroliga och otillfredsställda och så här, och så krockar det här att nej men, vi får inte till det för att vi är felpräglade på hur man gör. Och sen är inte samhället kanske uppbyggt på ett sätt som underlättar den här tillvaron heller.
Nej, verkligen inte. Nu det är en Karin Therese här som är från Ångermanland och hon pratar lite om att hon är kristen, men hon lyfter det här med Jesus, alltså vad skulle Jesus ha gjort? Och vi var ju inne på det du och jag lite innan, att så att då kan alltså, vi komma alltså, in
jag,
på det.
Ja, ja. Då. Mm. Alltså jag älskar den där frågeställningen och det är för att den sitter så djupt i mig, det här, vad hade Jesus sagt om det här? Vad hade Jesus gjort? Och det är det som gör. För det vi beskriver nu, man beskriver ju lätt att ja, kyrkan är så här och kyrkan är si och de har det här historiska arvet och allt det här. Och det är sant, en del av det här att det är maktstrukturer som har jobbat där. Men det här har ingenting med kristendom att göra. Absolut ingenting. För kärnan i det kristna budskapet, det är ju kärleken. Mm. Och där tänker jag att alltså, det här är ingenting som Jesus har sanktionerat. Absolut inte. Jag menar, Mohammed och grabbarna nere i Asien där, eller i Mellanöstern, de har inte heller sanktionerat där. Utan det är vi som har dribblat bort oss.
Mm.
Och det är därför för mig att kyrkan är så viktig. Jag menar, jag är medlem i Kvinnor i Svenska kyrkan för att jag vill alltså verkligen värna om det kristna budskapet. Alltså det är jätteviktigt att få fram det här med kvinnorna som har försvunnit i Svenska kyrkan. Och där är ju det här med Maria Magdalena, men framförallt Jungfru Maria. Den delen. Och för att inte prata om Sofia, den heliga visdomen som ligger längst bak i Bibeln någonstans, som är så viktig. Så att, ja, det här är, jag tycker att den där delen är jätteviktig, att särskilja kristendom ifrån kyrkliga strukturer. Mm. Och nu har vi ju liksom en kyrkoordning som är 500 år för gammal. Den skapade sin tid där samhället var som mest sjukt. Så att jag hoppas ju verkligen på en ny kyrkoordning och ett nytt sätt att se på kyrkan och att bevarande av det sakrala rummet som ett läkande rum att vara tillsammans i.
Mm. En jungfru Maria nu då?
Mm. Ja, det är ju få saker jag tycker så mycket om att prata om som Jungfru Maria, för att för mig är hon är ju en del av våran kulturhistoria som är borta. Alltså hon var ju i 500 år var hon den mest porträtterade i Bibeln. Och hon var liksom modern, den man vilade sig mot, den man sökte läkning hos, och det är det som är så när man läser domprotokollerna ifrån häxprocessen, då ser man ju att det är ju ett Jungfru Maria de här kvinnorna vänder sig till. Det är där de söker trygghet. Och det här är ju, hon är ju mamma. Hon är ju den stora modern. Och man tittar liksom hur kristendomen var på den här tiden, då var det verkligen Herren Sebaot och straff och elände och den syndiga människa. Men Maria stod ju inte för det där. Utan hon var ju nåd och barmhärtighet och ja, ljuvligt fin energi. Och det är därför som jag tycker att den här med kyrkoordningen har varit svårt, på grund av att när de gjorde den här kyrkoordningen i slutet på 1500-talet, bara för att få bort katolicismen, det var ju det som var anledningen till det mötet, då var det ju att tog de även bort henne. Bara så här liksom, klipp. Det gick ju inte. De fortsatte ju att tillbe henne, men sen så försvinner hon ju successivt under de kommande århundradena. Mm. Och nu är hon liksom på väg tillbaka på ett sätt.
Mm. Men vad fint. Ja. Bosnien eller Serbien är det, tror jag. Så finns det ett ställe som heter Medjugorje. Det var en massa barn som såg Jungfru Maria. Och jag har besökt det. Och det, ja, så att jag har en väldigt varm relation till Jungfru Maria själv.
Men, det enda problemet med Jungfru Maria, det var ju den här bilden av henne då som obefläckad, och att hon inte liksom inte fick barn som alla andra kvinnor, syndiga varelser. Så att där ligger ju det här med arvsynden.
Mm.
Och ja, det där är en, jag tycker att den är lika mycket som jag vill lyfta de här kvinnorna som avrättas, så vill jag lyfta fram Jungfru Maria. Och det är Maria Magdalena och Sofia, den heliga visdomen.
Mm. Ja, men du har också gudinnan Freja.
Ja, jag, det är också det här att Freja är isländska. I Skandinavien så heter hon Fröja.
Mm.
Och det för mig är viktigt att vi behåller de här svenska fornordiska orden. Så hon kallas för Fröja eller Fröja.
Mm.
Och då, det ger också... Hon som den stora modern är ju också mycket mera fysisk, sexuell. Liksom det är ur hennes bröst det kommer, ur hennes livmoder som livet växer. Det är hur henne som själva fruktbarheten har sin... har sitt centrum. Så att de här två, jag ser dem lite grann som arketyper, att Jungfru Maria och Fröja är ju en det är ju samma, det är en moderskult som kretsar kring liv, närande av liv.
Mm. Är det någonting som vi är rädda för idag? Det känns som att vi går ju mycket mer mot ett väldigt så här avhumaniserat samhälle.
Ja, det kan man ju lugnt säga. Och en av de sakerna som jag är väldigt het på just nu, så är det här att inte ta bort ordet kvinna och moder. Och men vi har... Alltså nu har det tagit oss så många hundra år, vi säger det kanske handlar om 1500 år, där kvinnans kraft har varit hotad, modern har varit i ett underläge, hon har inte varit hyllad. Och nu kommer vi till en punkt i historien när man börjar ta bort ordet mamma och moder. Och det här har ju sina rötter i det här med att man inte ska göra det svårare för transpersoner. Och jag tänker så här, att vi måste kunna vara rädda om transpersoner, göra en värdig väg för dem utan att kvinnan ska betala priset för det här. För det som händer nu när vi håller på att könsneutralisera vårt språk. Vårdguiden har ju börjat ta bort ordet kvinna och moder. Och jag vill inte bli benämnd som en livmoderbärare eller en fittbärare, ännu värre. Mm. Att jag är kvinna, jag är moder, och det ska inte på något sätt störa ut någon annans verklighet. Det här är, och nu för första gången så ska ju Bibeln, den ska ju nyöversättas till 2026. Och då har man bara funderat på, ska man verkligen ta med ordet kvinna eller syster? Nu handlar det så mycket prat i Bibeln om bröder. Bröder och bröder hit och bröder hit. Mm. Att nu när vi kan få en chans att få in bröder och systrar, då kanske inte det blir av. Så att det man har gjort historiskt med kvinnor, det är ju att man har ändrat språket. Och när du ändrar språket, då kan du förvirra människor. Du kan få dem att tro olika saker. Det är det min forskning går ut på idag. Att titta på vad har man gjort med ord? Hur har man fått bort de här? Hur har man fått bort Jungfru Maria? Hur har man fått bort Fröja? Hur har man fått bort gudinnan Hel, dödsgudinnan? Vad har man gjort med de här orden? Hur har man ändrat det här språkmässigt för att få bort det man inte vill ha kvar? Mm. Och då tänker jag så här idag att det är så viktigt att vi använder ordet. Mäns roll har aldrig varit hotad på den här punkten. Men om man könsneutraliserar allting, då sopar man alla problem under mattan. Men om man inte börjar prata om att det här är problem för kvinnor, det här är problem för män. Mm. Om det här, då får det jättemycket som försvinner rent. Då kanske vi inte kan lösa det här med varför det går sämre för pojkar i skolan. Det finns ju en anledning att det går sämre för pojkar i skolan idag. Och då måste vi titta på, vad är det problemet? Mm. Det finns, varför är det här, varför kvinnor sjukskrivna mer för utbrändhet och depression och såna saker, att vi gömmer problem när vi könsneutraliserar. Mm. Sen finns det andra problem med könsneutraliteten som vi kan lyfta, alltså samtidigt.
Mm. Ja, nej, jag tycker att det är väldigt obehagligt, och jag tänkte på det här ordet med trolldomsministeriet.
Att trolldomsministeriet?
Trolldomskommissionen. Trolldomskommissionen, förlåt. Ja. Det är Harry Potter som hade.
Okej.
<Okay. laughs> Ja, sorry. Trolldomskommissionen. Mm. Hur man trollar med ord. För det du beskriver här är ju som en förlängning faktiskt av det. Att ja, man det fortsätter att trolla. Och det som du säger, man förvirrar människor genom att göra så.
Ja, det är i alla fall min upplevelse av det. Att det blir problem. Mm. När man inte sätter rätt ord på rätt sak.
Mm. Ja, nej, men det, och jag får verkligen den här känslan av. Liksom,
och när vi är inne på det här problemet, det stora bekymret som jag ser när det gäller historien, det är ju det här med ordet häxa. Mm. Att vi fortsätter gång på gång och använder det ordet. Mm. Och det, men det, för det första har vi aldrig använt det ordet under trolldomsprocesserna. Men vi vidmakthåller en bild av att det bara är gamla elaka fula kärringar som sitter och jag menar, våra museer håller på att skapa kurser för häxkurser för barn. Man lär dem magi, man lär dem göra sin lilla häxpåse med massa ramser och grejer i. Alltså jag blir galen, alltså fullständigt galen. För det är det bästa sättet att förstöra vår kvinnohistoria. Att hålla vid liv de här skrönorna och det här är bara en massa avrättning av kvinnor. Mm. För mig, man kan inte. Jag menar, jag blir ju ofta kallad för häxa och jag blev kallad för satans ogräs och såna där saker. Alltså, om man inte använder språket rätt, då förstår man ju inte att det här var vanliga kvinnor. Vanliga kristna kvinnor också. Mm. Utan då drar man det till någon parallell där, ja, det var magiska örter inblandade. Ja, men vi hade ingenting annat än örter. Vad trodde de att vi skulle använda? Alvedon, citodon, ipren, det fanns ingenting annat. Vi har bara haft örter att tillgå. Vår traditionella medicin idag, den är 100 år gammal, drygt. Mm. Så det vi kallar klassisk medicin, det är ju, eller traditionell medicin, den är 120 år gammal. Men det vi kallar alternativ medicin, det är den som är traditionell medicin. Mm. Eftersom vi inte haft någonting annat.
Mm. Och det är också så här att bara personligen som vuxen lära sig att förstå vilket apotek vi faktiskt har ute i skogen. Och det visste ju många på den tiden. Och det fanns ju många med otrolig kunskap kring det här med örter.
Ja, men de hade ju inget annat. Men det stora bekymret, det var att kvinnor inte fick utöva läkekonst. Mm. Utan det var ju bara männen som fick göra det. Men de var ju tvungna i vilket fall som helst att göra det. För då blev man sjuk. Jag vet inte hur många dokument jag har suttit och läst. När prästerna har vänt sig till de här kvinnorna i byarna som har varit barnmorskor och badskärare som har förstått hur man stäver blod och hur man gör. Och sen så när det kommer till kritan då så fattar de ju att ja, men, nu är det trassel, nu är det häxor på gång här. Då sätter vi dit dem där fast vi har själva använt dem. Mm. Så att det där är en...
Det är verkligen hyckleri.
Ja. Ja, det är hyckleri och framförallt så handlar det ju om en rädsla. De har ju under den här tiden de drivit upp en rädsla i samhället som är alltså fruktansvärd. Mm. Alltså då måste jag ha trott att det var djävulen var överallt.
Mm. Men då är vi ju inne igen på det här med att inte ta personligt ansvar. Alltså så här, allting börjar ju med mig själv. Om jag är orolig så måste jag ju ta reda på varför jag är så orolig. Jag kan ju inte projicera. Alltså, det är ju en helt galen projicering allt det här. Man projicerar ju väldigt mycket.
Ja, och absolut. Och det är det här som är så viktigt idag. Att den här historien kommer upp så vi inser hur man skapar en epidemisk sinnessjukdom.
Mm.
Alltså, för att vi kan ju sätta igång drev. Som är alltså, bara genom att vi inte är källkritiska, vi kollar inte upp saker och ting och jag har gjort en del fel på det också. Så att, men det var till exempel de här i stan så hade de någon som de sa på någon flyktingförläggning att det fanns någon IS-medlemmar här. Ja, det tog ju den var delad 22 000 gånger i sociala medier. Det fanns ingen sanning i det där. Inte nå. Men ändå folk bara, vi måste dela. Åh, där är så hemskt allting och pensionärerna får ingen mat och allting är så eländigt. Och så driver man upp den här hetsen när man kanske behöver titta på, var är jag någonstans i den här processen? Och det märkte man tydligt när man sitter med de här trolldomsdokumenten att det finns ju människor som verkligen är sansade och förstår vad det är de håller på med. Vi hade en präst här i stan som alltså ingen i hans församling avrättades. Och han har ju verkligen insett att det här är ju bara galenskap rakt igenom. Och hur han försöker att skydda sina församlingsmedborgare. Så att, å andra sidan, och hans tvillingbror gjorde precis tvärtom. Han är väl kanske Laurentius Ornéus som är den som... Och drev på allra värst i den här processen näst efter biskopen och hans Julias son.
Mm. Det måste ju varit så tungt att göra det här, all den här researchen.
Ja, det kan man lugnt säga. Alltså man känner sig smutsig. Alltså skitig in i märg och ben. Alltså man gräver i någonting som är så tungt, smärtsamt. Det är en vanmakt. När man följer en sån här dokumentation steg för steg. Alltså du får ju någonstans tag i den här vanmakten som kvinnorna hade. De hade ju hela samhället emot sig. Och hur de, jag menar, när du kommer in på de tortyrdelarna där de kör ner brödbitar i halsen på dem och tvingar dem att läsa Fader vår. Och kan de inte läsa Fader vår när de har brödbit i halsen, ja men då är de ju skyldiga. Jag menar, vem fan kan läsa Fader vår med en brödbit i halsen? Det är liksom, de är så inmålade i något sånt här moment 22. Gråter de, ja då är det för att de liksom känner sig skyldiga, skamsna över att de har haft ihop det med djävulen. Och, jag menar, vem skulle inte gråta en sån här gång? Det är så overkligt. Och det där med moment 22 har också följt kvinnor genom historien. Alltså, damn if you do and damn if you don't. Att hur du än gör så blir det fel. Att du är hemma med barna, menar, du är task med en arbetsgivare. Och är du inte hemma med barna, du är task med barna. Och så är det liksom, det är någonting liksom som bara mal igenom hela kvinnohistorien. Att det spelar ingen roll hur du gör så blir det fel.
Mm. Ja, men jag tänker kvinnor som är för tillfixade och uppfixade, de är ju horor liksom. Och är du för lite, alltså det är så...
Ja, precis. Ja. Det är allt det där, att det är snygga kläder eller inte snygga kläder, eller så är du för utbildad eller för lågutbildad, eller så är du för
klantig
eller för tråkig. Ja. Nej, det är någonstans det här att alltid vara i en fas där man... Där du behöver passa in, där du behöver vara lagom för etablissemanget. Och jag menar, det här är ju... jag har ju blivit väldigt obekväm på grund av att jag inte är lagom för etablissemanget. Men det har ju inte gått att vara någonting annat. Det är ju bara ett faktum.
Så du har fått ta ganska mycket stryk själv?
Ja, lite grann, ja. Kan man lugnt säga. Priset jag har fått betala för den här resan har varit väldigt, väldigt hög. Det är en... Jag vet inte så att jag vill tänka tillbaka på det riktigt, men det kostar. Det kostar att inte följa strömmen.
Har du förlorat mycket vänner på vägen?
Jag är inte så intresserad av att ha så mycket kompisar och bekanta. Så de nära vänner jag har, de är kvar i vilket fall som helst. Men jag märker ju att det pratas mycket om mig. Att man har ifrågasatt mina motiv. Varför gör jag det här? Och när man får höra liksom högt uppsatta personer som springer till media och säger så här, hon gör det här för att tjäna pengar. Jag menar, det finns ingen människa som tjänar pengar på att studera kvinnohistoria eller försöka lyfta det här. Det är liksom det är som vansinne, så att det... Ja. Men det är det där, damn if you do and damn if you don't.
Men jag får också på en känsla, det är att om man väl har fastnat för det här som du har gjort, så är det ju svårt att inte fortsätta, eller hur?
Det kan man lugnt säga. Och jag lovar mig själv varenda dag. Och jag forskar tillsammans med Sture Norberg här, som har jobbat på Riks- och landsarkivet. Jag skriver till henne ungefär varannan dag. Så här, nu måste vi sluta. Nu måste vi sluta. Nej, det här går inte. Nu måste vi sluta. Jag klarar inte det här längre. Och sen så kommer ett mejl till mig. Men det här då? Vad betyder det här ortnamnet? För det vi söker ju kvinnohistorien i landskapet. Och den finns ju överallt. Men den är skickligt dold ibland. Vet du ska se den, då ser du den. Mm. Så,
har du något kvinnoöde som sticker ut extra mycket? Som du kan dela med dig av?
Ja, det finns väldigt många. Väldigt, väldigt många. Men jag la ut på Facebook igår. Vi har en tall på gården. Jag bor ju längst upp på ett berg i Härnösand. Och det finns en tall där som är 400 år gammal. Och en av kvinnorna under häxprocessen, det här är 350 år sedan, så den här tallen var med på den här tiden. Det är ju Karin Larsdotter. Och hon var ju den första man tog 1673 i Härnösand. Och hon som startade med i Ångermanland. Och hur de... Alltså... Det hon gör då, det hon är anklagad för, det är att det är så mycket mjölk på gården där hon bor, hon är piga där. Och hon förklarar om igen, alltså, men hon är postbud. Jag går ju till Stenhammar, jag går ju upp till Bornsjöby och byter. Vi måste ju ha mjölk på gården för vi har mycket barn som går i skolan här. Biskopsfamiljen, det var en biskopens dotters piga. Alltså jag byter ju för att vi ska få mjölk till gården. Så hon byter tjänster för att få mjölk. Och de tror ju inte på det här. Utan de tror att hon har trollat sig till det här. Och att det är djävulen som har skickat på henne mjölk då för att på något vänster. Och hur de liksom nöter ner henne. Och hur hon till sist då, något år senare då, lämnar Härnösands stad. Och flyttar då till Vangsta, till en bonde där. Och jag bor ju då i Vangsta. Så någonstans i gårdarna, om hon har varit på våran gård eller någon av de andra gårdarna runt omkring. Men sen börjar ju grannarna snacka. Och då är hon dit igen då. Hon är väldigt skicklig, en skicklig kvinna, alltså skicklig på gården. Och det här är det värsta när man läser, att det är de här riktigt skickliga kvinnorna som är skickliga med djur och mat och mjölk. De är ju de som låg mest risigt till. Men de tar ju Karin i alla fall. Och sen hon har suttit i en kista, alltså en nedgrävd, alltså en kista, det är ett tortyrrum under marken. Någonstans mellan 2 och 14 månader har hon suttit där nere i kyla, i sin egen avföring. Alltså, och hur hon konsekvent nekar, trots tortyr, trots att de gör allt möjligt med henne. Och dagen då hon ska avrättas, då är de då 8 kvinnor som ska avrättas. Då har det liksom gått, alltså, ja, är det 14 månader, eller nu måste jag tänka baklänges, det kanske är 1,5 år som de har hållit på med henne. Och hur hon står på avrättningsplatsen och som vägrar att erkänna. Och hennes mamma ska också avrättas. Och mamman verkligen, snälla Karin, erkänd. Och hon ville att de skulle erkänna för att hon, de skulle få följas åt till vigd jord. Att Karin inte skulle bli halshuggen och bränd och dumpad i skogen, utan att hon, hennes kvarlevor skulle bli lagd i vigd jord. Och hur Karin står helt pall och verkligen bara nekar in i det sista. Och det handlar ju också för mig mycket om det här att integritet och ryggrad och att man inte viker sig. Så varenda gång jag känner själv att jag får för mig att vika mig eller liksom försöka smita undan, eller det finns ju alltid det där draget i en att man, fan, det här blir obehagligt, kanske kan jag finna det enklare, kanske dra en liten vit lögn eller någonting sånt här. Då är det ju, då är det liksom Karin som jag ser framför mig, att nej, man står rakryggat med integritet och är sann mot sig själv. Så att hennes liv berörde mig väldigt mycket under den här forskningen, att få följa henne, hon var den jag följde längst.
Ja, det är ju svårt att inte bli berörd. Vilken historia.
Och där är också så här, de är så fixerade vid hennes födelsemärken. Och då tänker jag så här, hur gick den ekvationen ihop? Alltså om kvinnorna hade födelsemärken, så var det för att djävulen hade bitit dem. Och då är frågan, vad tänkte männen om sina egna födelsemärken? Mm. Men det är det här som blir så ologiskt, att när man kan peka finger åt någon annan och så ser man själv, ja, men jag har födelsemärken, men det är nog bara något helt naturligt. Men deras födelsemärken är ett tecken på någonting annat.
Mm. Ja, det är, ja, nej, men jag vet inte ens, jag tycker mig se spår av det här liksom i vår historia i alla tider, liksom. De här väldigt ologiska sakerna som vi pratar om.
Ja, det är väldigt, alltså, man ska verkligen, verkligen hålla i sig när det gäller det här med vad som är logiskt och inte logiskt i vår historia. För det är så mycket som är helt overkligt ologiskt.
Så om vi kommer liksom till vår nutid, hur kan vi läka de här såren?
Ja, absolut så går de att läka, men det kräver ju kunskap. Mm. Och en av de sakerna som inte går att bevisa, men som jag är väldigt fascinerad av, det är forskningen runt det här med epigenetik. Mm. Epigenetik betyder ju på genen. Mm. Och det är att en frisk gen kan få som ett avtryck, som ett klistermärke eller som ett frimärke som sätter sig, ett brännmärke på genen. Mm. Och det man har sett då, det är ju att man kan ärva rädsla, ärva trauman i sitt system. Och en av de studierna som jag tittar på, det är ju det här med hur man har gjort med råttor. Det är ett fruktansvärt djurexperiment, men när man har bränt råttor under fötterna så har man sprutat körsbärsdoft på dem samtidigt. Och det tar ju inte lång tid innan de här mössorna då, eller råttorna, blir fruktansvärt rädda för körsbärsdoft. Och utan att bli brända under fötterna. Men det man har sett då, det är att det här går i arv. Att i generationer efteråt så kan deras avkommor bli jätterädda för körsbärsdoft. Och då är frågan, så om vi har något sånt här gigantiskt avtryck som är så urgammalt i vårt system. Som ett fett brännmärke i generationer. Jag vet inte hur många generationer det var i under själva, själva epicentret av det 13, 14, 15, 1600-talet i Europa. Alltså det här är ju det är ett jättelångt och segt avtryck. Och det enda sättet som man verkligen ser det här, alltså tydligt, det är när kvinnor börjar röra på sig. När kvinnor börjar ta plats, när kvinnor börjar växa, när kvinnor vill sjunga, vill ut, vill expandera, vill ha sex. Jag menar, bara en sån sak. Jag menar, då kommer du aktivera det här såret och man börjar se de här skadorna som sker. Så att det här är... Det är som att det på något sätt ligger i kvinnosjälen nedärvt. Och då är det bara kunskap, upplysning och sen att bara fortsätta, fortsätta, fortsätta. Inte sluta sjunga, inte sluta dansa, inte sluta ha sex bara för att det inte funkar första gången eller andra gången eller tionde gången. Du fortsätter.
Ja, det är så många saker du liksom väver ihop, men... Ja, det här med sex är ju också, det är ju så stigmatiserat, det som borde vara så vackert och fint.
Mm. Hade vi haft en sund relation till sex och döden, då hade det här inte varit bekymmer. Alltså, och skulle vi lösa den här delen som handlar om våra trauma och vårat, alltså, ja, vad ska man kalla det, våran uppfackade bild av sex. Menar, hade vi kunnat löst den där, menar, vi hade inte behövt bekymra oss om miljöförstöring, terrorism eller någonting annat. Skulle människan fungera sexuellt och vi skulle få ordning och reda på den delen, menar, då har vi löst jättestora delar av världens problem. För skulle vi börja ägna oss och ha det trevligt och mysigt och sjunga och dansa och sitta vid elden och ha bra sex, jag menar, inte... Det är ju att vi är så långt bort ifrån det där som skapar alla andra tråkiga företeelser. Mm. Så ju mer vi skadar jorden, desto mer skadar vi kvinnor. Det kan man också se att vi skulle kunna mäta BNP i kvinnors hälsa och välmående. För då ser man ju verkligen att där kvinnor mår bra, där funkar samhället. Där funkar byarna, samhället, världen. Alltså där är... Och det är ju också så, mår mamma bra, då mår alla bra. Det är en sån där gammal devis att det är kvinnor som mår bra, de gör gott ifrån sig. I ett större perspektiv, ofta på samhällsnivå. Mm.
Och nu är vi ju inne på någonting där, alltså Sverige idag. Mm. Så det här är ju inte rumsrent att prata så som du gjorde just nu. Därför att vi pratar om jämställdhet. Alltså för mig så är det helt självklart.
Ja, just det. Det där var inte så neutralt. Men det där
nej, utan så får vi inte säga. Men för mig är det här med urmoden. Det hände ju någonting med mig när jag blev mamma. Och jag förstod att vissa saker, det är ju biologi. Vi kan inte ta bort det. Det går inte.
Nej, och menar, det här är ju inte, alltså det jag pratar om är ju på gruppnivå. Det handlar ju också väldigt mycket om att män får inte tolka det här som jag säger nu som att nej, jag behöver inte vara pappaledig, jag behöver inte ta något ansvar i samhället. Men det jag vill komma till är att löser vi problemet med sex och döden, då slappnar samhället av, och det är väl det vi mest av allt betyder. Vi behöver slappna av. Mm. Sänka axlarna, börja titta på varann, tänka klokt. Mm.
Ja, du säger många kloka saker tycker jag. Jag vet inte.
Men det för mig kanske, för mig känns det att det är självklart för mig att det är på det här sättet. Men det som är intressant är att studera varför är det här så kontroversiellt ur ett samhällsperspektiv nu? Vad är egentligen problemet med det? Mm. Det betyder ju inte att alla ska tycka som jag eller tänka som jag eller att kvinnor ska vara hemma eller att det här har ju ingenting med den saken att göra.
Nej, men vi är ändå år 2022, så är det liksom kontroversiellt att uttrycka sig som du gör. Ja.
Okej. Okay. Ja, det här är så intressant där, att jag förstår väldigt sällan vad det jag säger som är så extremt kontroversiellt. Mm. Så att, och det får jag ju alltid, det är sånt som jag alltid får veta efteråt. Mm. Det är då det betalar, det är då jag får veta efteråt genom att det kommer en räkning på det.
Ja, nej men jag tycker ju, för mig så låter det väldigt sant och rätt. Men jag har länge jagat en kvinna som jag vill göra en intervju med, och hon hade på en av sina föreläsningar tagit upp det här att med små barn, hur när män är ute och cyklar med barn på barnsaden där bak, så är de lite mer vårdslösa. Medan kvinnor, de har lite mer koll och cyklar lite mer försiktigt. Och framförallt när barnen har somnat. Och hon fick så mycket skit för det här.
Ja.
Jag tänker så här, ja.
Men det här är ju också sådana saker när man inte också törs lägga in det här perspektivet med biologi. För det är ju så att vi ser och upplever, vi hör olika saker. Bara kvinnans hörsel är bättre än mäns, alltså på gruppnivå. Och det gör att vi kan fånga upp signaler. Mm. Så att, och vad det skulle egentligen vara för problem, det är väl bara att utnyttja det, tänker jag.
Mm. Och jag tänker att det är en del av problemet idag, att vi inte får vara oss själva fullt ut. Att vi ska liksom in i någonting som vi inte är.
Alltså, det viktiga är ju att man blir den man är här för att vara. Mm. Alltså det är det jag tycker är så spännande. Alltså jag förstår jag förstår ju verkligen att till exempel HBTQ-rörelsen, de som är här i den världen, har problem bara för att vi är så otoleranta i det här samhället.
Mm.
Men man måste gå in i sig själv. Vem vill jag vara? Vem är jag? Vad är jag här för att uttrycka? Och vad är mina gåvor? Jag menar, jag finns ju delar av mig som inte alls är speciellt lämpade eller för olika saker.
Mm.
Så att jag tror man ska vara där man är till mest glädje för sig själv och andra.
Mm.
Och försöka hitta dit.
Mm. Ja, det håller jag faktiskt med om. Och om vi nu ska runda av, nu har vi nästan en hel timme faktiskt. Så vad tänker du de nästkommande åren? Vad ser du som en lösning på det här?
Ja, men det är att vi börjar kul igen. Att vi börjar bli nyfikna på varandra. Att vi börjar den här polariserade vindarna som driver i samhället nu, det är svart och vitt och höger och vänster, det är upp och ner, män och kvinnor. Att det är att vi bara lugnar ner oss. Lugnar oss. Det finns en vad ska man kalla det för, jag brukar säga så här: om du har en bunke och så häller du ner svarta och röda myror i den här bunken, då kommer de att lösa det här, de fixar det här. Men om du skakar bunken, då börjar de att döda varann. Och det här tänker jag är det viktigaste för oss nu, att vi sitter still i båten, lugnar ner oss, börjar liksom att se, amen, hur får vi det här att funka? Vad händer i nästa steg? Ska vi gå dit? Att vi krokar arm med varann. Att vi börjar med vänliga, respektfulla.
Mm.
Men också den här nyfikenheten. Jag menar, det kommer bli farligt om vi inte sitter still i båten och lugnar ner oss. Och blir kloka, eftertänksamma och snälla mot varandra.
Mm. Men jag tänker bara också, finns det en fara i det här att När vi inte kan vår historia och äger vår historia?
Ja, och det är där, det är där min alltså varför jag är så iger på den här forskningen. För om inte vi kan vår historia, då kan vi inte navigera in i framtiden heller. Vi måste kunna ha ett öga bakåt, ett öga här och nu och ett öga framåt. Och gärna åt höger och vänster, upp och neråt också. Men att bara liksom bara, vi ska dit i framtiden, då spelar ingen roll var vi var någonstans eller någonting, utan verkligen kollar av, har det här fungerat hittills? Och där tänker jag att vi ska inte lära oss så mycket mer om historien, vi ska lära av den.
Mm.
Att vad har vi lärt oss hittills? Vad finns det att lära av det där vi har varit tidigare?
Finns det risk att vi återupprepar den annars?
Ja, precis. Mm. Och det här är ju... Ja. Mm. Det här är nog den största utmaningen vi har nu, att, att faktiskt inte återupprepa vår historia.
Mm. Ja. Och jag vill med de orden då, Agneta, verkligen tacka för att du var med.
Ja, tack själv.
Mm. Och tack till er alla som har tittat. Det är helt fantastiskt. Det är många. Och tack för alla kommentarer och så. Då avslutar jag nu.
Mm. Tack.